Det här är en podd från Svenska Yle.
Är världen en bättre plats nu när vi igen har fått en ny fredspristagare? Och vem är egentligen en värdig pristagare? Och finns det de som inte är det fast de får det? Det är många frågor som dyker upp i mitt huvud kring ett av världens mest prestigefyllda priser idag. Och jag ställer dem här i nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Jag bollar frågan vidare till Laura Lodenius som är verksamhetsledare för Finlands fredsförbund. Välkommen till nyhetspodden.
Tack.
Blev världen en bättre plats nu?
Jag vet inte om världen blev bättre plats, men det var nog ett fint pris på det sättet att konflikten mellan Etiopien och Eritrea har ju varit en långvarig och besvärlig. Så det att man så att säga med ett pris lägger märke till det att någon har gjort en effort för freden i en långvarig frusen konflikt och fått i stånd saker i en sån situation. Så det är nog på det sättet ett ganska klassiskt fredspris. Att det är en fredsprocess så att säga. Mm.
Och fredspristagaren är då alltså Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. Då för hans roll just precis som du sa i den långt utdragna konflikten då mellan Etiopien och Eritrea. Men blev du glad när du fick höra den här nyheten?
Nå, nog på det sättet att emellanåt hade ju varit sådana pris som har varit helt på något sätt ur fredsrörelsens synpunkt absurda. Jag menar, Europeiska unionen är ju ett fredsprojekt, jo, men att ändå, på något sätt att en organisation som är liksom staters union ska få ett fredspris i sig tyckte vi nu kanske ändå inte var riktigt. Det att Barack Obama fick det, fast han var säkert en god person och är en god person, men han fick det liksom just precis när han hade blivit vald till president, så han hade egentligen inte hunnit göra någonting varken för krig eller fred. Så att det finns sådana pris som har varit ganska, som vi nu inte kanske har riktigt förstått att varför. Så det här är inte ett sådant pris. Mm. På det sättet blev jag som fredsaktivist glad att det här är då för en konkret fredsprocess.
Exakt, det här är just precis som du sa, det här är liksom ett klassiskt fredspris kan man säga, eller en klassisk mottagare på det sättet.
På det sättet som till exempel också Martti Ahtisaari, att ett ganska liknande pris att till någon som har medlat i en konflikt och gjort för en fredsprocess någonting och varit liksom aktiv och synlig för någonting för freden.
Han var ju tippad på förhand, att han var en stark kandidat på förhand. Hade du personligen någon favoritkandidat inför?
Vår egen Fredsförbundets takorganisation International Peace Bureau som hör till dem som får nominera eftersom vi själva också har fått fredspris. Så vi hade ju föreslagit till Hibakusho-na, de i Japan som överlevde kärnvapen i Hiroshima och som har jobbat mot kärnvapen och för kärnvapennedrustning. Så det är ju förstås en som skulle ha varit vår kandidat.
Ja, så Laura Lodenius, du sitter ju här då dels som då att kommentera det här priset, då ska vi säga lite här i största allmänhet, eller som en mångårig fredsarbetare, men de facto så är ju du då, din organisation, också en aktör här.
På det sättet att jag har själv varit och mottagit som en av kampanjmänniskorna i då när Nobels fredspris fick till kampanjen mot minor.
Just det.
Så jag har varit
97.
Någonting sånt. Ja. Ja, det var, jag har själv varit i Oslo och tagit emot, så det var fint. Men vi var ju förstås många från olika länder. Mm. Så egentligen så är det så faktiskt att vi har rätt att själv också föreslå fredspris. För det är så att de som har någon gång fått fredspris, ja. Och de som får föreslå. Så det finns alltid i vår takorganisation, funderar vi varje år på att vem vi ska föreslå då.
Mm. Så du är verkligen inne i det här?
Det är för fredsrörelsen globalt en viktigt pris därför att vi uppfattar ju att vi ofta gör ett lite otacksamt jobb. Mm. Att fredsarbetare är inte kanske de som är så det mest liksom uppmärksammade här i världen. Nej. Så det här är den dagen i året som den här fredsfrågan så att säga tas upp på alla liksom agendor och alla uppmärksammar fredsarbete. Så på det sättet är fredspriset för oss viktigt. Fredsorganisationerna har ju mycket försökt lyfta fram Nobels testamente. Så då var liksom meningen att priset skulle generera mera fredsarbete. Mm. Det skulle vara ett stöd till verkligen konkret fredsarbete, och att på det sättet skulle man få också att den här penningsumman som är en del av priset, att det skulle så att säga producera mera fredsarbete. Mm. Och därför så är vi ganska noga med det där att vi tycker att det har getts under åren till många begärtansvärda och goda saker inom människorätt och miljö och så vidare. Vi anser att de sådär allmänt hör till fredsarbete, men att samtidigt så var det så att meningen med priset var att det skulle så att säga stöda konkret fredsarbete, och därför hoppas vi alltid att fredsorganisationerna åtminstone nu och då kommer med på listan.
Ja, just det. Men trots då att fred ju är ett ganska brett begrepp ändå, det är mycket i världen just mänskliga rättigheter, klimat nu i allra högsta grad, som ju också spelar in liksom i krig och fred. Men ni ser det inte så här då riktigt, eller?
No, vi både ser och ser inte. Mm. Det är så att till exempel om nu vi skulle misslyckas som mänsklighet i det här klimatuppdraget, så då finns det ju inte fred, för att det är klart att människorna behöver matproduktion och rent vatten och så vidare. Så att om det här klimatfrågan inte löses, så är det inte möjligt att ha fred. Och samma är det med demokrati och mänskliga rättigheter. Att i länder där det inte finns mänskliga rättigheter och demokrati, så är det ganska sällan möjlighet till någon bestående fred. Men samtidigt så är det ju så att var och en gör sin så att säga bit eller delar, och det arbete som görs för nedrustning och mot militära utgifter, mot militarism, mot krigande. Så det är en del som behöver uppmärksamhet. Det är som sagt inte alltid som man upplever att den får tillräckligt med uppskattning och stöd i världen. Utan tvärtom uppfattar ju många beslutsfattare och regenter i världen att fredsarbete är lite besvärligt ur deras synpunkt.
För att det stör deras planer?
No, för att det på något sätt ruckar sådana tankar om som de har kring strategier och hållande av makt och olika deras uppfattning om hur de vill hålla sina egna länder i kontroll och så vidare.
Du var lite inne på det här redan, men en del priser har ju varit jättekontroversiella. Barack Obama fick det när han precis nyss hade blivit president, EU fick det, som du sa här. De israeliska ledarna tillsammans med Yasser Arafat fick det. Du då som fredsarbetare, hur tycker du att de här kontroversiella prisbesluten har liksom präglat priset, eller vad har det betytt för det?
No, jag vet inte. Å andra sidan är det ju så att ett pris som ges varje år, så inom några år hade gamla priset på något sätt den uppmärksamhet och den upprördhet eller också upprymdhet som det ger, så den försvinner ju. Ja. Så kanske inte så många mera kommer ihåg det här. Men jag anser nog att därför är det här som ges till stora statsledare eller stormakternas ledare till exempel, så det är nog problematiska därför att de alltid har sin andra sida, och att det alltid finns en opposition som uppfattar att det är liksom mot dem det här priset. Mm.
Och att det finns, och att det ofta, om det är en statsledare, så kan det ju rent vara så att personen i fråga har varit med och startat konflikten och sen löst den, så då är ju frågan hur mycket fred det var med det.
Ja, där fanns alltså att någon hade föreslagit detta år också Trump. Mm. Så nu är det ju, visar det ju att det där på något sätt en sån här, att det är också ett mycket politisk fråga. Och där har ju norska Nobelkommittén ett stort ansvar att på något sätt liksom se över det här. Och det tror jag nog att här hade de lite tittat, att de hade ändå valt en Eritrea och Etiopien-konflikten är en liten sån här, kanske också en sån här som nu inte i massmedias stora bevakning eller sådär, så de hade försökt nu i år ta upp någonting som kanske har lite glömts bort och belysa en fredsprocess som inte har fått uppmärksamhet, och det tycker jag liksom är finare än det att man tar någon som annars också är strålkastarljuset.
Så du personligen skulle ha varit ganska missnöjd ifall Greta Thunberg hade fått fredspriset?
Thunberg är förstås en lite annan fråga på det sättet att den hemskt viktig fråga att ungdomen ska ta sin roll i dagens värld, att själva vara aktörer i att göra bättre värld. Och det liksom tas upp också i FN-resolutionen om ungas roll i säkerhetspolitik och så vidare. Så jag tycker att på det sättet, oberoende om man uppfattar att klimatpolitiken, den delar liksom hur mycket det uppfattas som en fredsfråga. Men jag tycker att Greta Thunberg har gjort det, att hon har gjort klart att den unga generationen kan vara en aktiv aktör och bör vara en aktiv aktör. Så det skulle ha varit på det sättet värt priset. Mm. Att det, trots att hon just senaste tiderna har fått mycket uppmärksamhet, så om man kommer ihåg hur hon började, sittande där med sitt plakat och hur han fått den här ungdomen i hela världen med sig, så tror jag att det nog är någonting som ingen kan säga att inte skulle ha varit värt ett pris.
Nej, precis. Sen finns det ju faktiskt år när fredspriset inte alls har delats ut. Då under andra världskriget, vilket kanske inte var så konstigt, men sen också andra år. Tycker du att det är bättre att låta bli att dela ut priset ifall det är så att det känns som eller verkar som om världen är så konfliktfylld att det just nu inte finns någon bra mottagare?
No, det är klart att om Nobels priskommitté skulle tycka att de enda möjligheterna är Trump och Putin till exempel, så då tycker jag nog att det är bättre att låta bli att dela det. Men att nu tycker jag att det nu ändå finns alltid sådana processer och sånt arbete som skulle vara värt, att då måste man säga att då kanske inte liksom kommittén har fått riktigt bra förslag eller att de inte har liksom sett på det arbete som görs, för att nu är ju världen så pass stor och det görs så mycket att nu tycker jag att det nu i nästan alla fall skulle finnas någon som skulle vara värt priset.
Mm. Men om vi lite sammanfattar och slutar där vi börjar då, så nu vet vi då vem som fick Nobels fredspris 2019. Det är Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed, för det då att Eritrea och Etiopien efter en lång konflikt har slutat kriga med varann. Varför blev världen bättre nu då idag av det här priset?
Kanske en fråga som jag får ofta är det att blir jag inte alltid helt modlös för att det är så svårt att få till stånd världsfred och att det är så mycket civila som varje dag dödas i Jemen, i Syrien, i östra Ukraina, att blir jag inte liksom som fredsaktivist hopplös. Och då svarar jag alltid att man måste ta den med liksom en bit i taget, det här fredsarbetet, att det är någonting som görs i generationer. Så på det sättet blev världen bättre att vi påmindes om att en konflikt som Eritrea och Etiopien har haft i decennier kan man hitta lösningar till, att det finns människor som jobbar med det, att man kan föreslå diplomatiska lösningar och komma till fredlig samexistent också då när det har varit länge en konflikt. Så det här ger ett hopp som är jätteviktigt i det här arbetet. Man får goda resultat emellanåt så att man klarar av då när det inte alltid går så bra.
Tack så jättemycket för det här, Laura Lodenius, verksamhetsledare för Fredsförbundet i Finland. Vi har pratat om Nobels fredspris som delades ut. Jag heter Karin Götelid, du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!